Det är jag som är Lotta, för er som inte känner mig. Och för er som inte vet det så kommer jag ifrån norra Norrland. Men jag har i stort sett levt hela mitt vuxna liv utanför Norrland och därför anpassat min tal därefter. Har man öra för det så kan man emellanåt höra spår av norrländska i mitt tal. Men ärligt talat så är det inte norrländska jag pratar längre. Insåg jag tydligt den här sommaren faktiskt, att så är det numera. När jag började tappa min norrländska för några år sedan så hade jag en liten identitetskris. För det är ju något så att språk som vi talar hör ju också ihop lite med vår känsla av identitet. Och varför säger jag det här? Jo, emellanåt så har jag tänkt på tron som ett form av språk. Ett språk som vi kanske emellanåt tappar eftersom vår kulturella omgivning som vi lever vår vardag i här i Sverige idag emellanåt använder ett rätt så aggressivt sekulärt språk. Ett språk där man till exempel inte räknar med Gud i tillvaron. Kanske är det så att vi tenderar emellanåt att tappa tronspråk. Att vi omedvetet anpassar vårt tal, vårt sätt att tänka, vårt sätt att leva efter den omgivande kulturen. Och att vi på så sätt förlorar något som ändå hör ihop med vår identitet som just troende. Om vi liksom ärligt talat, om du ärligt talat tänker efter, hur ofta räknar du verkligen med Gud i din vardag? Som den som försörjer dig, som hjälper dig och så vidare. Du kanske gör det jättemycket. Jag inser emellanåt att jag gör det mindre än vad jag vill. Men jag skulle idag vilja försöka säga något om tro. Och då inleda med att säga att tro bland annat handlar om att läsa och leva sitt liv i ljuset av den berättelse som Bibeln målar upp. Att förstå sin plats i tillvaron utifrån Guds stora berättelse. Lägga bort det som skramlar. Så. Berättelser och narrativ hjälper oss människor att göra våra liv förståeliga. Vi tenderar att koppla samman händelser som kan verka slumpartade i form av sekvenser som tillsammans gör att vi kan utröna en mening eller ett syfte med allt. Vi förstår delvis våra liv utifrån berättelser. Och idag så matas vi ständigt, bland annat via media av olika slag, så matas vi med budskap som vi talar om för oss vad som är meningen eller målet med livet. Berättelser och narrativ som ger sin bild och sin förklaring av den tillvaro som vi lever i. Och med sina värderingar då som, om vad som är ett gott och lyckat liv. Hit hör ju bland annat den sekulära världsbilden. Det Gud tas bort och det livet kanske mer eller mindre bara handlar om här och nu. Men Bibeln målar också upp en berättelse som förklarar tillvaron som vi lever i. Och som kristna så uppmanas vi att tro på den världsbilden, placera in våra liv i den berättelsen och att leva våra liv utifrån den berättelsen. Och Bibelns stora berättelse det kan förklaras utifrån Guds mission. I Bibelns allra första kapitel så beskrivs det hur Gud vid tidens början skapade den här världen. Han skapade världen god och det rådde djup frid och gemenskap mellan Gud och människan, mellan människor emellan och även med resten av skapelsen. Gud skapade en fantastisk värld som var tänkt att vara full av frid och fred i alla relationer. Och vi behöver ju inte titta långt för att konstatera att så är det inte idag. Skapelsen är fortfarande väldigt fantastisk och i grunden så är den fortfarande god. Men vi lever även i en brusten värld. Och detta skifte förklarar Bibelns berättelser utifrån att synd och död kom in i Guds goda skapelse. De människan valde att inte lita på Gud utan gjorde uppror mot en gräns som han hade gett dem. Och denna händelse brukar vi i kyrkan kalla för syndafallet. Så orsaken till att denna fantastiska värld som vi lever i även är full av brustenhet, ondska, lidande och död. Det förklarar Bibeln utifrån att synden kom in med dess konsekvenser. Konsekvenser som bland annat då innebär en brustenhet eller en fiendskap i alla de här goda relationerna som Gud har skapat människan att njuta av. Och Guds mission då, det handlar kortfattat om hans projekt att göra saker och ting rätt igen. att motverka syndafallets konsekvenser och att återställa frid. Målet, eller slutet med den här berättelsen, är en allomfattande frid och helhet i alla relationer. Mellan Gud och människan, mellan människor emellan och också med skapelsen. Och den avgörande händelsen i den här historien som Bibeln då målar upp, där när Jesus kliver in på scenen. Gud blir människa. Och i sitt projekt att återställa frid och helhet så tar Jesus på sig synden och dess konsekvenser och dör så att vi ska få leva. Men historien slutar ju inte där, utan Bibeln hävdar att Jesus uppstod från de döda. Och det förändrade allt. Ni som var här förra veckan vet att vi pratade en del om detta, om uppståndelsen. Där jag bland annat sa att uppståndelsen från de döda, det var något man tänkte hörde till historiens eller tidens eller berättelsens slut. Det hör ihop med slutet. Att Jesus då uppstod mitt i den pågående historien, det förändrade liksom allt i den här berättelsens tidslinje. I och med Jesu uppståndelse så är historien inte längre densamma. Jesus fick nämligen makten över historien och har liksom fört historien till sitt mål, kan man säga, och regerar framifrån. Den uppståndne Jesus är på ett sätt redan i framtiden. Och detta innebär i sin tur att vi som lever efter Jesu uppståndelse, vi lever i två tidsåldrar som Bibeln kallar det. Vi lever fortfarande i en tid när mänskligheten på olika sätt lider och där Guds skapelse suckar väldigt djupt. Men vi lever också i en tid där Jesus har öppnat en väg för oss att redan nu få smaka framtiden med dess frid och helhet och upprättelse. Vi lever i en skärningspunkt mellan den verklighet där Gud redan nu upprättade brustna och den verklighet där tillvaron i vår värld fortfarande är trasig och bryts ner. I och med Jesu uppståndelse har världen placerats i en dramatisk brytning, kan man säga, mellan en fantastisk framtid som redan nu är verksam i tiden men som ännu inte fullt förverkligad. Det är något som Bibeln menar kommer ske när Jesus kommer tillbaka. Och varför drar jag hela det här? Men för jag tänker mig att tro, det är det liv som vi kallas att leva i tiden mellan Jesu uppståndelse då och Jesu återkomst. Det här vi lever våra liv. Det här vi ska förstå våra liv. I denna mellantid, kan man säga, medan redan nu men ännu inte. Eller ännu inte men redan nu. Och ett annat sätt man kan förklara det på är att säga att vi lever i vårens årstid. Så det här våren kommer in i det hela. Ni vet att ett tecken på att våren har kommit, det är ju att sommaren då är på väg. Det är ju vårens första blommor bland annat. Och de kan ju blomma och bli synliga trots att snön fortfarande ligger kvar på marken. Det finns liksom olika vårtecken som vittnar om att sommaren är på G. Och även om liksom ny snö kan komma tillbaka i aprilvädret som det brukar göra, så vet vi att vintern oundvikligen går mot sitt slut när vi ser de här vårtecknena. Och på liknande sätt så är Jesu uppståndelse tecknet på att något nytt är på väg och som delvis då redan har kommit. Jesu uppståndelse är tecknet på att sommaren oundvikligen är på väg. Så vi lever, kan man säga, i vårens övergångstid på något sätt. I den här mellantiden mellan redan nu men ännu inte fullt ut. Och här så kan troende betona lite olika. För att generalisera så kan vissa kristna rörelser kanske betona den här redan nu-delen väldigt starkt. Som att vi redan nu har full tillgång till sommarens verklighet om vi har tro för det. Och här kan man då ibland få svårt att förklara de köldskador som kan uppstå då när vinterns kalla vindar fortfarande ger sig till känna, oavsett vår tro. Men jag tänker att tro då handlar om livet i denna mellantid av redan nu men ännu inte. I tiden efter Jesu uppståndelse och innan Jesu återkomst. Där tro bland annat handlar då om tillit och förtröstan på Gud och hans löften i denna vårens årstid. Att leva sitt liv som att den bibliska berättelsen säger verkligen är sant. Och en del i detta trons liv handlar då bland annat om att ha blicken framåt. Livet handlar inte bara om här och nu. Vilka prylar vi kan skaffa oss, vilka njutningar vi kan uppleva här och nu och så vidare. Tro handlar om att leva med blicken fäst på Guds löften. att leva i väntan på Jesu återkomst, brukar man tala om i Bibeln starkt. Att vara redo för det. Ett grundläggande drag hos en troende i denna mellantid, det är att tro på Guds löften om att sommaren kommer. Att leva med detta perspektiv. Och det är något som egentligen har karaktäriserat Guds folk genom historien. Så vi ska gå till Hebreerbrevet 11, som är ett av Bibelns stora troskapitel. Hebreerbrevet 11. Det står det så här i vers 1 framåt. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Efter den här korta inledningen så ger Hebreerbrevsförfattare sin konkreta exempel från Gamla testamentet på människor som då under historiens lopp har levt och handlat i tro. Och ett drag hos dessa människor som handlat i tro, det är att de litar på Guds löften och att de agerar utifrån dem och har blicken fäst på himlen eller på sommaren. Störst utrymme ges till Abraham, så vi ska läsa lite om honom som brukar kallas för trons fader, så det är passande. Då är det i vers 8 i Hebreerbrevet 11. Så står det. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land. Och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, den enda man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och det oräkneliga sandkornen på havsstranden. Här så gör sen Hebreerbrevets författare en kort paus från sin uppräkning av exempel på vad Abraham gjorde i tro och reflekterar sedan istället kort över Abraham och hans familj sedan de hade kommit till det utlovade landet i Kanaan. Vi fortsätter vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovande. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade det till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Så här handlar det inte längre om vad Abraham eller Isak och Jakob i tro uträttade under tiden när de levde. Utan snarare vad de i tro såg fram emot det himmelska löfteslandet. Deras tro sträckte sig alltså bortom jordelivet, mot det himmelska, eller mot sommaren. Den tro som de hade gav dem visshet och de inte kunde se. Tron tog sig uttryck i form av evighetshopp som även gav dem ett visst perspektiv på livet här och nu. Att Abraham i tro såg fram emot det himmelska löftelandet som sitt sanna hemland fick som konsekvens att han såg sig själv som en pilgrim. Som en gäst och främling på jorden. På vandring till ett annat hemland. Och man kan säga att Hebreerbrevets författare gör den här reflektionen. För att han vill uppmana att de som läser brevet också ska se sig själva som gäster och främlingar på jorden. Att även de ska bekänna sig vara pilgrimer på väg mot sitt sanna hem. Författaren uppmanar här i Hebreerbrevet 11. Sina läsare att praktisera en tro som sträcker sig längre än detta jordeliv. Som har blicken fäst på framtiden. Att sätta sitt hopp till Guds löften om framtiden, om sommaren. Ett hopp som då även är menat att förvandla våra liv här och nu. För trons liv handlar mer om mer än detta jordeliv. Mer än vad vi kan skaffa oss här eller uppleva eller uträtta här på jorden. Guds löften talar om att sommaren är på väg. Vilket bör påverka hur vi lever våra liv. Till exempel i vad vi prioriterar. Eller vad vi investerar i. För om det är sant att sommaren är på väg. Så är det ju mer rimligt att investera i sommarkläder än i vinterkläder. Att investera i det som hör sommaren till. Och som troende som litar på att det Gud har lovat kommer att ske, så är det rimligare att investera våra liv i det som har evighetsvärde. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus, att samla skatter i himlen och inte på jorden där mal eller mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Vad är det som har evighetsvärde? Är frågan. Och kanske är det så att det vi då investerar i inte är begripligt i till exempel hur den sekulära tron tolkar den historia vi lever i. Men om Guds löften om sommaren, att sommaren är på väg, om de är sanna, så är ju sommarkläder det som hör sommaren till, det smartaste att investera i. Så en del av trons liv handlar om att lita på Guds löften om den kommande sommaren. Under tiden då vi fortfarande lever i vårens årstid. Då vi ännu inte lever fullt ut i sommaren. Då Gud då kommer att ha dömt ondskan och upprättat en tillvaro av total frid och helhet. Då vi ännu inte liksom alltid förskonas från vinterns sista kyla. Även om vi bekänner oss till Jesus och till hoppet. För Gud har inte lovat oss troende att vi aldrig kommer känna av den sista snön som finns kvar. Snarare har Gud faktiskt tvärtom sagt att vi kommer att få lida här i världen. Livet kommer fortfarande göra ont emellanåt, för vi lever ännu inte fullt ut i den framtid som Gud har lovat ska komma. Men sommaren kommer att komma, och den vissheten är också en tröst när livet gör ont. Den brustna tillvaro som vi lever i nu kommer inte bestå för alltid. En dag kommer allt bli bra. Det är Guds löfte till oss som tror. Med detta sagt då, så menar ju Bibeln att det också är sant att vi redan nu kan få erfara Guds helande, Guds upprättelse och Guds försoning. Tron säger att vi ännu inte lever fullt ut i sommaren, men att vi redan nu under våren kan få smaka sommaren. Att tro handlar om livet i den här mellantiden, mellan ännu inte, men redan nu. Och om vissa kristna rörelser kanske betonar redan nu-delen lite för mycket, så kanske andra hamnar i att nästan missa den delen, om ni förstår mig rätt. Vilket då kanske gör att man liksom missar vårens möjligheter som faktiskt finns tillgängligt här och nu. Att Jesu uppståndelse faktiskt har öppnat upp möjligheter redan här och nu. Om det är sant att Jesus har uppstått, så förändrar det allt. Det förändrar liksom spelplanen om vad som är möjligt. Trons språk säger att Gud är på riktigt och att Gud faktiskt agerar och verkar idag. Så Guds mission, eller hans projekt att motverka syndafallets konsekvenser och upprätta den här tillvaron av frid och fred, det har liksom inte tagit ett uppehåll från Jesu uppståndelse fram tills då han kommer fullborda det vid Jesu återkomst. Utan det sker redan nu idag, att Gud helar och läker, att Gud försonar och upprättar. Och som troende så är vi kallade också att vara delaktiga i detta projekt. Att liksom ständigt peka på vårblommorna. Att berätta att Jesus, att han har uppstått. Och att ge människor möjligheten att få en försmak av sommaren redan nu. Och bjuda in människor att förbereda sig för sommarens ankomst. Om Gud nu är på riktigt, låt oss då liksom agera utifrån den sanningen. Tro handlar om att ha blicken fäst på hoppet om framtiden. Men tro handlar även om att redan nu med våra ord och handlingar be att mer av Guds rike, mer av sommaren ska få komma redan här och nu. För det är faktiskt möjligt utifrån den seger som Jesus vann. Här kan vi då fråga oss själva, har vi tro för att Gud verkar idag? Syns det i våra handlingar och i våra böner? Eller har vi blivit lite sekulariserade? Har vi anpassat vårt språk? Efter semestern då jag började så började jag läsa i Matteus evangeliet och kom då sen till Matteus kapitel 7, vers 7 och kom till de här kända verserna som jag tänkte läsa. Matteus 7, vers 7 och framåt. 7 är ju typiskt norrländskt ord. Här hör man lite ändå, måste jag säga. Det står så här: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd, eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? När jag läste de här verserna så hörde jag mig själv säga: ja, det händer ju ibland att Gud svarar på bön. Ärligt talat, liksom, det var den första reaktionen. Löftet om att Gud faktiskt svarar på bön stack liksom lite i mina ögon. Och jag insåg liksom hur mycket av min tro som på något sätt är formad av den här haken, kan man säga, att vi ännu inte fullt ut kommer få uppleva Guds helande befrielse och den frid som vi längtar efter på den här sidan evigheten. Men när jag fortsätter att tänka på det där så bara ställde mig frågan: hur många bönesvar missar jag egentligen med den inställningen? Hur mycket av möjligheten att faktiskt få en försmak av sommaren försakar jag med den inställningen? Både för mig själv, men kanske också främst för dem som jag ber för. Så för att gå in på avslutning. Bibeln gör ju anspråk på vilken typ av värld där vi lever i. Och gör anspråk om händelser som har hänt i historien, som då har fått kosmiska konsekvenser. Och om dessa anspråk är sanna så förändras allt. Om Jesu uppståndelse har hänt så bör det omforma allt i våra liv. Om Jesus har uppstått så kan vi också lita på löftet om att sommaren är på väg. Att tro, det är ju inte att blint acceptera något. Tro är vad du har egentligen när du finner goda skäl för något. Att tro på något när det inte finns goda skäl för det, det är egentligen bara dumheter. Jag säger det här för att tron på Jesus, den tål att prövas också. Så om du sitter här som brottas med tvivel, så vet att det är också okej. Tvivel i sig är inget dåligt. Men jag vill uppmuntra dig att söka svar på frågorna som väcks under perioder av tvivel. Stanna inte vid frågorna utan sök svaren då. För om Bibelns anspråk är sanna så är det så pass viktigt att du gör dig själv en björntjänst om inte du undersöker om anspråken som Bibeln säger är rimliga. Och avslutningsvis, att leva trons liv i den här vårens årstid, i den här spänningen mellan redan nu men ännu inte, eller ännu inte men redan nu, det är något som vi är tänkta att göra tillsammans. Vi behöver varandra för att inte tappa trons språk, för att inte förlora något av vår identitet som troende. Tillsammans så får vi träna oss i trons språk, att hjälpa varandra att se hur Gud är på riktigt och hur han är verksam i våra liv idag. Vi får sporra varandra till liksom goda gärningar, eller till att satsa på att investera i sommarkläderna. Vi får hjälpa varandra att hålla fast vid Guds löften också när livet känns tungt. När någon får känna på vinterns kalla vindar och tron prövas, då får vi be för varandra att tron ska bli bevarad. Något väldigt vackert med församling, det är också att de dagar då din tro eller min tro sviktar, så kan andra få tro åt dig. Bland det vackraste jag hört, när man själv inte har tro för ett bönesvar, så kan någon av mina vänner säga: men jag har tro åt dig, jag kan be åt dig. Vi får tro tillsammans och bära varandra tillsammans. Så låt oss tala tro till varandra medan vi lever här i vårens årstid. Påminn varandra om att vinterns elände oundvikligen kommer ta slut. Påminn varandra att sommaren kommer och det är värt att investera i sommarkläder nu. Och påminn varandra att det är möjligt att faktiskt få smaka sommaren redan här och nu. Gud är på riktigt. Han vill och han gör saker redan här och nu. Vi ber tillsammans. Tack Gud för din godhet. Tack för din längtan och tack för din mission och ditt projekt att ställa saker och ting till rätta, Herre. Tack för ditt hjärta om att du vill upprätta frid och fred och helhet i vår tillvaro. Jag ber Gud att du skulle stärka vår tro. Jag ber att du, helige Ande, skulle visa oss mer utav Jesus och det han har gjort, Herre. Och vad det betyder för oss redan här och nu. Tack för hoppet om sommaren, hoppet om att du kommer göra allting bra en dag, Herre. Tack för den trösten och det hoppet som det innebär. Jag tackar också Gud för att du är verklig och att du gör saker här och nu. Så jag ber Gud, kom och verka ibland oss. Ge oss tro och hopp och uthållighet att be om mer av ditt rike redan här och nu. Hjälp oss att söka dig. Stärk vår tro, det ber jag. Och kom här och möt oss resten av den här gudstjänsten. Vi välkomnar dig. Amen.